då har jag kommit till praxisdagen som inköpsrådet arrangerar under min serie om offentlig upphandling och juridik. Nu ska vi få träffa den som ligger bakom både inköpsrådet och den här dagen.
Ja, hej, jag heter Bosse Nordlin och driver inköpsrådet och arrangerar den här dagen som sagt.
Och praxisdagen, vad är dess funktion om man säger så?
Ja, alltså juridiken inom offentlig upphandling måste ju tolkas som inom alla områden naturligtvis. Och det här förändras ju hela tiden, konstant, med nya kammarrättsdomar, nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Så för att belysa det som har hänt under året, alltså ny rättsutveckling helt enkelt inom offentlig upphandling, så arrangerar vi den här dagen.
Det är ju ett enormt utbud på domar och sådant, särskilt i Sverige. Så hur gör man för att få tag i rättsutvecklingen via domarna? Man måste jobba ganska hårt för det, eller?
Ja, man får ju försöka identifiera olika områden där det har hänt saker och ting. Alltså till exempel inom skadestånd, till exempel. Och sen så då leta upp de domarna där det har hänt någonting på det området helt enkelt.
Och de som pratar då, var kommer de ifrån vanligtvis?
Det är framförallt advokater och jurister.
Är det från hela landet eller framförallt Stockholm? Eller?
Stockholm och Göteborg har vi idag den här gången. Det varierar lite grann. Vi kommer göra den här dagen i Malmö också i november. Och då är det advokater från Malmö som är med.
När det gäller de teman som kommer upp här idag, du nämnde redan skadestånd. Har du några favoriter eller tycker några är särskilt viktiga för vad man ser på dagens läge så här?
Ja, ska man välja? Det är svårt att välja bland sina barn. Alla gillar ju alla 8-10 ämnen som vi har här idag. Men till exempel, man vill upphandla ett visst varumärke. Man får inte namnge det varumärket. Det ska bli intressant att höra vad man får göra och hur man måste göra det. Också där kring att avbryta en upphandling som är ganska vanligt förekommande. När får man göra det? Hur får man göra det? Och vad händer sen efteråt?
Och det ska vi faktiskt prata om lite senare här, om avbrytna. Och dessutom kom det ju en doktorsavhandling om saken nyligen. Inköpsrådet, bara kort allmänt, vi som inte vet så mycket om det. Du har startat, och var kom idén ifrån? Och vad är det för någonting?
Ja, det är i huvudsaken en nyhetssajt som skriver om offentlig upphandling. Och så arrangerar konferenser också. Det är våra två verksamhetsben egentligen. Och vi startade för 4 år sedan. Vi ser att det finns ett stort behov här med utveckla området. Upphandling blir allt viktigare område, omsätter mycket pengar. Så upphandlare där ute behöver stöd och hjälp för hur de ska använda sitt verktyg helt enkelt.
Är plattformen ett sätt att nå ut till upphandlare, eller är det också jurister, eller är det ett sätt för jurister att nå ut till upphandlare? Eller?
Ja, vår huvudsakliga målgrupp det är offentliga upphandlare i stat, kommun och regioner. Mm. Det är huvudsakliga målgruppen. Sen leverantörerna till offentlig sektor är en sekundär målgrupp kan man säga. Mm. Inte kanske primärt jurister eller advokatbyråer som målgrupp betraktat, men de hittar nog mycket intressant hos oss också, skulle jag säga.
Ja, och webbsidan som man då kan hitta mycket intressant, det är ju en enkel sådan nämligen.
Ja, inkopsradet.se.
Just det. Och din egen ingång i området överhuvudtaget, vad gjorde att du blev fascinerad av det här området eller kom in på det?
Ja, det är något som jag drömt om medan jag gick på dagis. Nej, inte riktigt kanske. Det är en slump, ett bananskal som sagt. Jag jobbade på ett tidningsförlag som gjorde ett IT-tidningsförlag som bestämde sig för att satsa på offentlig upphandling. Och då fick jag ansvar för ett projekt som heter Upphandling 24 som jag startade för 12 år sedan. Kunde ingenting om offentlig upphandling. Men man lär sig snabbt och det är intressant och ett spännande område. Och sen har jag fortsatt på den vägen helt enkelt.
Vad är det som gör det spännande för dig?
Det är väldigt stort, omfattar väldigt mycket. Det är allt möjligt från livsmedel till IT-konsulter. Det spänner över hela samhällsfältet. Det är en väldigt viktig samhällsfunktion. Och där jag tror det finns väldigt stor potential att utveckla offentlig upphandling också. Den kan förbättras på många sätt.
Lycka till Bosse med dagens praxisdag.
Ja, tack så mycket Henrik.
Då är vi tillbaka på praxisdagen som inköpsrådet arrangerar. Och nu ska vi tala om avbrutna upphandlingar bland annat. Och jag har en väldigt spännande gäst här för den sakens skull, och du får presentera dig själv faktiskt.
Hej, jag heter Charlotta Strängberg. Jag jobbar som upphandlingskonsult på Collegio och är jurist i yrket.
Ja, du har ju pratat idag om då avbrutna upphandlingar och där det ökat till 13% om man jämför med 9% för 6 år sedan ungefär. Och det här med avbrutna upphandlingar som ökar. Är det ett stort problem som du ser det?
Nej, det kanske inte är ett direkt problem, men jag skulle vilja säga att man ser en tendens och man borde nog titta på varför det blir så här egentligen. Om det är komplexa marknader och svårt att göra bra underlag, eller om man känner att man har ett hot för överprövning som gör att man väljer att avbryta.
Men är det så att de sakliga skälen som krävs för att, så att säga, gå i hamn med avbryten, är de för generösa? Liksom, att det sätts för lite, ribban är för låg?
Jag vet att många kan tycka det, att ribban är för låg för att avbryta en upphandling. Och jag vill nog ändå hävda att den köparen, i det här fallet den upphandlande myndigheten, ska ha möjlighet att gå ifrån en upphandling, ett inköp, utan att ha en dom i ryggen eller ett kontrakt i handen. För en dålig upphandling blir aldrig bra, inte för köparen och inte för leverantören. Det resulterar bara i krångligheter och tråkigheter.
Men just att justera, kanske ändra till och med förfarande eller vad det kan vara, att man istället för att avbryta gör någonting åt det. Är det liksom en rimlig grej, eller är det oftast orimligt att tänka sig sådana lösningar?
Jag tycker att man alltid ska titta på den lösningen innan man beslutar sig för ett avbrytande. Att man drar tillbaka ett tilldelningsbeslut och gör om en utvärdering. Att man tittar på om man kan byta ett förfarande och gå över till ett förhandlat förfarande till exempel. Men har man uttömt de möjligheterna, då tycker jag att man ska överväga att avbryta istället för att gå in i en affärsrelation som man vet inte blir bra.
Och då till några exempel, till exempel budgetöverträdelse som kommer. Är det en sån grej som man kan avbryta på, och i vilket skede skulle du säga?
Jo, men det är ju så att de upphandlande myndigheterna har inte en skattkista att ösa ur, utan vi handlar ju för medborgarna och allmänhetens pengar. Och då ska vi ju vara noga med vad de här pengarna går ifrån. Och har vi då ställt sådana krav eller på något sätt inte varit pålästa på marknaden så att vi får in anbud som skulle innebära avsevärt stora kostnader, så finns det en möjlighet att avbryta upphandlingen på grund av det. Det är ju dock så att den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att man helt enkelt inte har råd eller budgeterade medel. Man får ju inte ha gått så långt så att man har tecknat avtal, utan att man har man kommit så långt så att man har gjort en tilldelning, så kan man dra tillbaka sitt tilldelningsbeslut. Man kan titta på om det finns möjlighet att göra smärre och mindre ändringar i upphandlingsunderlaget utan att rucka på de EU-rättsliga offentliga upphandlingsprinciperna. De är viktiga för oss. Och i så fall så skulle man kunna göra en ny tilldelning. Men annars så får man avbryta i det läget. Man kan inte tvingas att köpa saker som man inte har råd med.
Och det här med anbud som inte längre är giltiga och sådana här frågor, det är ganska knepiga grejer. Vad säger du om det området, inte giltiga anbud?
Det är ju så att vi har ju en avtalslag som är gammal, och där finns det ju lite när anbud är giltiga och så vidare. Men när det gäller offentlig upphandling så talar alltid den upphandlande myndigheten om hur länge ett anbud ska vara giltigt. Och då brukar man ta i, med 3 till 6 månader. Och sen säger man också att om det skulle bli en överprövning så vill vi gärna att ni har ett anbud giltigt ytterligare 3 månader. Men det finns ju en gräns för hur länge en leverantör kan stå för sitt pris och sitt bud. Och därför tycker jag att man måste vara lite pragmatisk och titta på att dra det ut på tiden, så måste man ge leverantörerna möjlighet att antingen förlänga anbudets giltighet eller kliva av affären.
Det finns inget att stödja sig på riktigt, vilka gränser som gäller här? Eller?
Nej, det finns inga lagstiftade gränser, utan det är affärsmässiga och ja, lite vad marknaden tål.
Ja, just det. Ja, men det är det som är spännande. Och du sa inledningsvis att du är en nörd vad det gäller offentlig upphandling. Och varför är det så roligt, tycker du?
Man lär sig nya saker hela tiden. Jag säger att en offentlig upphandlare, det finns knappt någon person som är så allmänbildad. Vi kan väldigt, väldigt lite om jättemycket. Vi kan lite kravställa allt från gaffeltruckar till stödstrumpor.
Den här kombinationen, vilken du har, både jurist och upphandlare. Så hur ser du på det? Vad rekommenderar du? Vad tycker du är bra med det?
Den offentliga upphandlingen bygger på en lagstiftning. Den nationella lagstiftningen, lagen om offentlig upphandling och övriga upphandlingslagstiftningar. Och vi har också den EU-rättsliga lagstiftningen med direktiven i botten. De är en klar fördel om man har en juridisk bakgrund och kan tillgodose sig de parametrarna. Men för att göra en lyckad affär så måste man tycka om hantverket och man måste tycka om att göra bra affärer. Det är faktiskt det viktigaste.
Tack så mycket, Jeanette. Jättespännande att prata med dig.
Tack ska du ha.
Då är vi tillbaka på praxisdagen, inköpsrådets praxisdag. Och nu har vi en spännande gäst och ett ganska svårt och intressant område. Vi gör väl så att du får först presentera dig själv, Carl.
Carl Norén heter jag. Jag är advokat och partner på Castell advokatbyrå. Vi sysslar med offentlig upphandling, konkurrensrätt och processrätt.
Och du har talat då om subjektiv bedömning här idag. Och man undrar då, vinden blåser mot att acceptera subjektiv bedömning. Betyder det att fri prövningsrätt nu gäller?
Nej, så kan man inte säga. Utan det har under lång tid stått klart att fri prövningsrätt är något som inte får förekomma i upphandling. Det förekom faktiskt att för länge sedan upphandlande myndigheter skrev i förfrågningsunderlaget att de hade fri prövningsrätt och gjorde det enkelt för sig på det sättet. Och det slår man ju ner på. Det är inte möjligt. Men det som jag pratar om med subjektiv bedömning, det har egentligen att göra med, kan man göra bedömningar som fäster avseende vid omständigheter trots att de inte är angivna i förfrågningsunderlaget? Och där tycker jag att det finns ett sånt utrymme, absolut. Men sen är ju en annan fråga, hur långt sträcker sig det utrymmet?
Ja, det är inte ett kryphål liksom.
Nej, det ska inte vara ett kryphål. Men det som jag har pratat om och min poäng med det jag har sagt är att det ändå får anses finnas ett utrymme för att beaktas omständigheter trots att de inte framgår i upphandlingsdokumentet. Och där har det nog varit de här vindarna som du sa, att det har blåst åt ena hållet som säger att så fort du beaktar något som inte står i upphandlingsdokumentet så är det en godtycklig bedömning och därmed otillåten. Och jag menar ju att mot bakgrund av till exempel ett avgörande från EU-domstolen i det här Dimarso-fallet så gäller inte det, utan det är möjligt att vid utvärderingen beakta omständigheter trots att de inte exakt framgår av upphandlingsdokumentet.
Skulle du säga att det är en viss typ av upphandlingar som det skulle kunna gälla mera? En viss typ av tjänster eller en viss typ av varor eller så här?
Nej, men det är ju, upphandlingsföremålet är ju styrande i avgörandet hur mycket subjektivitet som får komma in i bedömningen. Och där är det ju så att om du upphandlar helt generiska varor, till exempel om man tar kontorsmaterial eller teknisk utrustning, så är ju den här möjligheten till subjektivitet måste ju vara mycket mer begränsad än om man till exempel upphandlar intellektuella tjänster eller pratar om juridiska tjänster faktiskt. Att det skulle ju kunna vara ett sånt område där liksom intrycket och sådana omständigheter som man inte upphandlingsunderlaget kan exakt specificera får betydelse ändå i utvärderingen.
Du tog ju upp bland annat när man i granskningen av CV hade fäst ut vikt vid högskolepoäng och sen också i ett annat fall när man hade referenser och då valde upphandlande myndighet liksom ut en ny referensperson som inte fanns angiven från början och de här två accepterades då. Har de här gått till för långt eller känner du att det här är inom det här som du talar om?
Nej, jag tycker att de här senaste avgörandena från kammarrätten i Sundsvall visar den hur vinden bör blåsa för tillfället. Och det mot bakgrund av den här Dimarso-domen som nu äntligen får jag säga, börjar få genomslag i svensk kammarrättspraxis. Sen ska man komma ihåg att det är ju avgörande från kammarrätten också. Att det inte Kammarrätten är inte prejudikatsinstans och underinstanserna är inte skyldiga formellt sett att följa kammarrättens avgöranden. Men nog ger det ändå uttryck för hur vinden blåser just nu, och jag tycker att det är en rimlig utveckling.
Men skulle man ens kunna tänka sig HFD, alltså högsta förvaltningsdomstolsavgörande i den här typen av fall, eller?
Ja, det är ju inte omöjligt att HFD vill ta upp något sånt här mål för att visa en riktlinje. Det skulle vara bra också, men jag tror tyvärr att ett avgörande från HFD i den här typen av frågor kommer inte att ge svar på alla, i alla situationer.
De är så olika i enskilda fall.
Ja, det är mycket avgörande hur omständigheterna ser ut i det enskilda fallet och hur, vad det är för typ av upphandling och hur den har gått till.
Ja, precis.
Ja, det är ett tråkigt juristsvar, men du får...
Ja, men så är det. Allmänt då, du har ju jobbat med det här i många år, 15 år kanske du sa, eller något sånt där, länge i alla fall, med offentlig upphandling. Hur var det du kom in på offentlig upphandling och...
Ja, men min ingång till det är ju egentligen processrätten, och då är faktiskt den civilprocessrätten, alltså i allmän domstol. Och sen halkar man in på de här frågorna, för det har ju att göra med avtalstillämpning som är ren civilrätt. Och det finns ju inom offentlig upphandling också skadeståndsfrågor som ju handläggs i allmän domstol. Så det är egentligen liksom min bakgrund det där. Sen så blir det ju mycket förvaltningsprocessrätt också i det här. Men ja, det är det bananskalet som jag har halkat in på det här området genom.
Vad är liksom utmärkande för vad, så bara för det är spännande område så att säga, om man inte känner till så väl om det?
Nej, men det är lite som vi diskuterar nu, att det är vindar som blåser i kammarrätterna. Och det finns mycket utrymme för att argumentera vad som bör vara rätt och rimligt. Och inte att allting är fastslaget av en högsta instans så att man exakt vet vad som gäller i alla situationer. Utan det är öppet för mycket argumentation och logiska argument skulle jag säga. Och det gör det ju spännande såklart.
Det här med att det inte är knappt muntliga förhandlingar, men det är ju i stort sett bara skriftligt. Hur känner du som har varit i domstol och så om det? Saknar du inte att vara muntligt?
Jo, jag saknar mycket det muntliga. Och jag tror att förvaltningsprocessen har mycket att tjäna på att ha muntliga moment i högre grad. Till exempel kan man bena ut målet. Man kan kolla vad utreda var parterna är ense och vad man tvistar om. Och det är någonting som jag tror kommer mer och mer. Det var en nylig förändring i förvaltningsprocesslagen som talar för att det finns ett större utrymme för muntlig förhandling. Och det är någonting som jag tycker att förvaltningsdomstolarna bör utnyttja.
Spännande. Och så kanske spiller över på också offentlig upphandling dessutom, de målen då.
Särskilt offentlig upphandling. För där har ju Högsta förvaltningsdomstolen sagt att målen om offentlig upphandling har ju stora likheter med civilprocessrättsliga mål. Även om man inte har specificerat exakt hur långt och vilka principer som är tillämpliga, så är det helt klart så att det är många civilprocessrättsliga principer som ska gälla även i mål om offentlig upphandling.
Tack Carl.
Tack Carl.